Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Niklas Lundström.
Tack så mycket.
Du är vänsterpartist i Norrköping, gruppledare för ditt parti. Och hur många mandat har ni i fullmäktige?
Jag har 8 mandat i fullmäktige, ja. Så vi är med god marginal fjärde största parti.
Och för några mandatperioder sedan så styrde ni tillsammans med Socialdemokraterna här?
Precis, ja. Innan kvartetten så att säga, så styrde vi 8 år.
Ja. Och sen så kom kvartetten, det vill säga Socialdemokraterna och 3 små borgerliga partier i 8 år.
Precis.
Och nu, ja, just nu är ju Norrköping inne, vi sitter här inne i en politisk kris kan man väl säga. Att majoriteten som bestod av Moderaterna och 2 små borgerliga partier med stöd av SD har problem i och med att Liberalerna med sina 4 mandat har lämnat. Så.
Ja, nu har vi en mycket intressant politisk situation här.
Men det är inte det vi ska tala om idag. Utan den 18 oktober här i Norrköping så ordnade Palestinagrupperna av olika slag en demonstration, en manifestation vid campusområdet i Norrköping och som var för Palestina.
Precis.
Ja. Och du var där och talade.
Ja, det stämmer bra. Jag har varit engagerad i Palestina-frågan väldigt länge. Det var faktiskt det första tal jag höll som politiker, var ett tal för Palestina. Så.
Kan man säga det att jag är ju lite äldre än dig och kommer mer från den brukssamhällets socialdemokratin. Jag är uppväxt med att Israel alltså var som den enda demokratin i Mellanöstern där, att banden mellan svensk socialdemokrati och Sverige och Israel var mycket starka och statsministrarna Tage Erlander och det här, jag kommer inte tillbaka med Göran Persson var ju väldigt starkt, men jag menar vänster, jag tänker på kibbutzerna och alltihopa det här, jag menar Israel har ju en historia som både innehåller höger och vänster, men är vänster mer nära till Palestina, och har det alltid varit så, menar du?
Alltid vet jag inte. Jag är ju inte så gammal. Jag kom också från så här landsbygds socialdemokrati. På den tiden var det liksom fredsrörelsen, minnet av Olof Palme och så. Och det var ju tydligt Palestina-engagemang i socialdemokratin på den tiden också. Sen har ju Israel, som alla länder skulle jag säga, alla europeiska i alla fall, en blandning av liksom höger- och vänstertendenser i sin historia. Mm. Och det har ju Palestina också. Mm. Vänstern har ju varit oerhört stark i Palestina, men är idag väldigt tillbakatryckt. Och vi ser mycket väldigt reaktionär islamism istället.
Men du var där och talade, men du förstod att det var ett spänt läge. Alltså, efter Hamas attack den 7 oktober i Israel, som är den värsta som har drabbat det judiska folket sedan förintelsen, alltså när man räknar antal döda och gisslantagna på en och samma dag, så har det ju varit stora demonstrationer runt omkring, men liksom inga demonstrationer mot Hamas, inga demonstrationer knappt till att börja med som stöd för Israel utan för Palestina.
Nej, men det stämmer ju. Men redan då när jag var och talade så hade vi ju fler döda palestinier än israeler. Och det var ju egentligen mot kriget och stöd för Gaza civilbefolkning. Och inför att jag var där och talade så var det ju 2 saker jag sa som krav för att jag skulle vara med. Det var dels ingen antisemitism och inget stöd för Hamas. Det var det inte heller på själva demonstrationen. Men det är liksom, ja, det är en stor och komplex fråga. Vi fördömer ju oerhört tydligt Hamas terrordåd. Det gjorde jag i mitt tal där också. Och grejen är att det gör alla, alltså över hela skalan i Sverige och Europa. fördömer man Hamas terrorattack.
Mm.
Men vilka fördömer Israels regeringsagerande? Mm. Alltså vi pratar om 10 000 döda i Gaza nu. Den stora majoriteten kvinnor och barn. Väldigt många, extremt många civila jämfört med stridande Hamas-personer. Och vi har en regering som inte fördömer det våldet.
Mm.
Som först inte ens kunde säga att det var oproportionerligt. Vi har en statsminister som säger att han inte vill sätta sig till doms när vi pratar om 10 000 döda. Det är, ja, det är orimligt helt enkelt. Mm. Alltså det är inte, mördar man civila så spelar det ingen roll vad de har för etnicitet eller religion. Mm. Så. Och tydligen så är det inte så många som klarar att säga det i Sverige idag.
Mm. Ja, jag håller inte med riktigt där, för alltså, du har en speciell situation. Jag lyssnade på Willy Silberstein som ju är från Norrköping och en erfaren reporter. Han har varit ordförande också i Svenska kommittén mot antisemitism med mera, med mera. Jag lyssnade på honom i P1 morgon här i onsdags, eller i tisdags den 7 november, och då beskrev han det här så på djupet liksom, att han har, man varit med om förintelsen. Jag menar, där 6 miljoner människor kunde mördas i Europa, Ukraina, Ryssland bara för att de var judar, och att det kunde pågå utan att någon stoppade i många, många år. Så det trauma som man bär på som judisk människa, ja, men det är omöjligt för mig att förstå.
Mm.
Och alltså bara för att man är jude så ska man mördas. Och då har man ändå haft det här att det finns en trygg punkt i världen då, efter andra världskriget i varje fall, att om det går åt helsike, som nu många är oroliga för att det börjar göra, hatbrotten ökar. Jag såg polisens uppgifter här, det har ökat hur mycket som helst, hatbrott. Och inte bara då glåpord och sånt där, utan fysiska handlingar också, hot. Och ifall det skulle bli omöjligt att leva som jude, typ i Sverige eller i Frankrike eller någon annanstans, så finns ändå Israel där. Nu har det visat sig att när Hamas slog till med terror och mördade 1400 israeler och människor från andra nationaliteter också som var på fester och som arbetade där, så var det ett slag också mot den sista trygga punkten. Alltså den här psykologiska, alltså den här enorma utsattheten. Sen har du naturligtvis helt givetvis rätt alltså, med det lidande som palestinierna i Gaza och på många platser på Västbanken, det våld man utsätts för av bosättare i Västbanken.
Mm.
Så det är oerhört allvarligt. Men som, alltså som, för mig är det inte jämförbara vikter, utan Hamas anfaller och det är en islamistisk antisemitisk terrorgrupp, och vad ska då Israel göra?
Ja, nej, men jag till att börja med så tycker jag liksom vi sitter liksom här. Vi förstår inte riktigt vad israeler och palestinier går igenom. Och det tragiska är att det är ju en spegelbild här. Vi har ju ett palestinskt folk som har upplevt nakban, alltså fördrivningen från sina gamla länder när Israel bildades. Många familjer har flytt 3 eller 4 gånger, blivit trängda längre och längre bort av Israel. Alla har folk som har dött i konflikten i sina familjer. De små trygga områden de har, det är ju liksom de små rester av Palestina som finns kvar på Västbanken och i Gaza, som nu håller på att utplånas. Och FN säger att det finns risk för att det blir en etnisk rensning här. Så att det är verkligen två folk som har råkat ut för oerhört många tragedier.
Mm.
Och det är liksom en tragisk spegling av varandra.
Mm.
Utan trygghet och någonstans att fly kvar.
Mm. Men får jag fråga dig, hur viktar du att alltså Israel är ju en demokrati, och de som styr i Gaza nu sedan 2005, det är ju en diktatur, det är ju Hamas som...
Alltså så här va, är Israel en demokrati?
Ja.
Nej. Alltså man tillåter ju inte de arabiska medborgarna i Israel, har ju inte samma rättigheter som de judiska medborgarna i Israel. Och dessutom har ju en ockupationsmakt då fullt ansvar för folkets välstånd i de ockuperade områdena. Och där för man ju en stenhård apartheidpolitik. Så att mot palestinierna så är ju inte Israel demokratiskt. Det kan man ju inte påstå. De har inga rättigheter till yttrandefrihet, samlingsfrihet, rörelsefrihet, näringsfrihet eller rätt till bostäder. Och det är ju liksom den israeliska staten har fullt ansvar för dem också. Så det är ytterst tveksamt. Sen Hamas. Alltså jag har ju bara förakt för Hamas. De är ju de är våran motståndare på liksom våran motsats på allting. Jämlikhet, jämställdhet, extremt reaktionära och våldsamma. Så det är liksom, man kan ju inte stötta dem. Så liksom det var den första frågan. Sen pratade du om vad Israel skulle göra då eller så när man blev angripen. Mm. Nej, men det är ju så är det ju. Det var ju en terrorattack från Hamas så. Mm. Men då är det ju alltid hur många civila kan man döda då för att så att säga försvara sig? Inte 10 000 i tätbefolkade områden liksom. Det strider ju mot folkrätten. Det Hamas gjorde stred mot folkrätten. Så man får inte döda en massa civila för att komma åt sin militära fiende. Det får inte Israel heller göra.
Men får jag fråga dig, tycker du att Hamas och Israel är två helt jämförbara storheter, att med samma rättigheter att betraktas som två jämlikar i ett krig?
Alltså jämlikar i ett krig, det är ju liksom, ser man på internationell rätt, då måste man ju bedöma liksom, ja, var det här enligt internationell rätt? Alltså då bedömer man ju inte så här moraliskt den parten och vad de tycker. Utan det handlar ju om att man kan inte döda civila utan hänsyn.
Jo, men det är en annan sak om man säger som en terrorgrupp anfaller och mördar och tar människor i gisslan. Så är det ju ingen annan stat.
Liksom, nej, det är inte en statlig stridande.
Nej, eller hur? Utan det är ett angrepp. Man kan tänka sig att om Sverige skulle bli utsatt för ett sånt för en sån attack, så det är klart att det skulle inte vara ett sedvanligt krig.
Nej, men det är inte ett sedvanligt krig. Men det här är lite viktigt så. Att man säger då att riktiga stater med militärer, de får göra lite vad de vill så för att komma åt sin fiende. Jag skulle säga att det är precis tvärtom. Alltså en riktig organiserad stat med militär övermakt, den har ett större moraliskt ansvar. Man kan jämföra med 11 september och den orättfärdiga invasionen av Irak som USA genomförde, som kostade hundratusentals döda. Så, som man sa då var ett försvar för att man blev anfallen, vilket ju, det var förvisso påhitt. Det var, Irak var inte inblandade i det. Men det ansvaret faller nästan tyngre på de här stora länderna med stor militär. Det blir fler dödsoffer och man kan ställa högre krav på dem.
Absolut. Men det är så här, Niklas. Jag såg Cecilia Udén, radions mycket erfarna korrespondent. Hon var i Agenda i söndags ihop med Carl Bildt. Det var otroligt intressant. Och hon sa ju flera gånger att man måste komma ihåg att båda sidor ljuger.
Ja,
båda sidor ljuger. Och både när det gäller de här dödstalen inifrån Gaza, det är ju bara Hamas-källor.
Nej, men visst.
Till exempel. Ja. Och vad Israel gör och så vidare, det är ju den israeliska militären gör. Det blir ju en friserad bild som vi får av den också. Precis som du sa för några minuter sedan, vi sitter här långt borta och går på mycket andrahandsuppgifter och mycket tjänster kanske. Och så är det, va. Men ändå så har jag ju läst och sett på många håll, alltså internationell press också i Sverige, alltså att Israel verkligen försöker varna och att man verkligen försöker, alltså i sin ambition att slå ut Hamas. Det är det man tänker, att ska man kunna ha en framtid med en tvåstatslösning någon gång, så kan inte den ena staten bestå av Hamas, utan måste bestå av ett fritt Palestina i så fall.
Ja, nej, men några saker. Jag lyssnade också på Carl Bildt faktiskt. Och det var ju en lite fantastisk upplevelse att Carl Bildt är den liksom, han säger i princip det jag säger. Alltså vi måste ha en tvåstadslösning, vi måste stoppa bosättningarna, ockupationen och apartheidpolitiken. Vi måste satsa på mer bistånd till Palestina. Och det är ju, ja, det är ingen som säger det från regeringshåll längre.
Nej, det kanske det är. Men framförallt, jag menar så, när jag också har lyssnat på Carl Bildt och på dig med egentligen här, så vid sidan av det du räknar upp här, som jag menar, också ställer upp på, så är det att man måste slå ut Hamas. Ungefär som man slog ut IS. Eller håller du inte med om det?
Alltså man kan, nej, alltså med de här metoderna så kan man inte slå ut Hamas. Det Israel gör nu föder ju mer terror. Vi kan inte veta exakt hur många som är dödade inne i Gaza. Det stämmer ju. FN har ju fått 22 dödade under Israels attacker mot Gaza. Det är de flesta dödsoffer FN har haft också, liksom så. Så att det är ju en massaker pågår ju. Det kan vi vara säkra på.
Ja, det är klart det är ett oerhört lidande att det dör massa, det dör.
Nej, det här är också lite viktigt. Man skriver ofta att palestinier dör, men israelerna dödades eller mördades. Det är samma sak med palestinierna. De dödas ju av medvetna flygattacker framförallt och artilleriattacker.
Ja, och som israelerna hävdar att Hamas använder civilbefolkningen liksom som levande sköldar.
Ja,
att,
men det, så funkar det ju inte i krig, utan det är den som angriper som måste väga det. Mm. Och liksom att varna folk med flygblad att de ska fly, det finns ingenstans att fly. Mm. Och flyende har ju också blivit angripna. Mm. Så att det är ju, ansvaret är ju på den som släpper bomben. Mm. Och att tro att man kan utplåna extremism genom att liksom döda fler och gå hårdare fram, det är rätt naivt, och det är också, det stoppar ju tvåstadslösningen. Alltså det föder mer hat och våld. Och problemet, alltså det realistiska är en tvåstadslösning. Men då kan vi titta på Västbanken. Där har vi palestinier, Fatah och så, som har valt att lägga ner det väpnade motståndet.
Ja, inte helt vad det verkar.
Nej, men alltså, det kommer ju alltid att finnas i en sån här situation. Mm. Både bosättare och palestinier som har blivit radikaliserade. Men Fatah har lagt ner det och samarbetat med Israel. Vad har resultatet på Västbanken blivit? Det har blivit etnisk gränsning av Västbanken. Med stöd av den israeliska staten. Det är ju vad som har hänt sedan Osloavtalet. Fler och fler bosättningar, liksom man bygger murar, man kapar åt sig kvarter efter kvarter, man öppnar nya bosättningar och snart finns det inte kvar något på Västbanken, liksom, någon möjlighet till en tvåstadslösning. Och det är ju den politik som Israel har bedrivit. Alltså att med hot och våld få folk av en viss etnicitet att lämna markområden. Det är etnisk gränsning. Och det är det som har skett på Västbanken också. Där inte Hamas har haft makten. Så liksom det är extremt komplext och den israeliska regeringen har valt den vägen.
Mm. Absolut, men det är väl många som har valt den vägen. Jag menar, du har, man tänker på palestinerna i Gaza till exempel, så länderna runt omkring, sånt där. I Egypten öppnar inte sin gräns för palestinier till exempel. Jag menar, det är många här, alltså det är ett, du har Israel på en liten fläck där som ändå i formell mening måste betraktas som en demokrati som är omgiven av diktaturer. Och för mig betyder det väldigt, väldigt mycket. Men du verkar inte värdera det på samma sätt. Alltså,
nej.
Nej, du värderar inte det, utan du jämställer, ser du Hamas som en part i en kommande eventuell tvåstadslösning, att det skulle vara något att bygga på?
Nej, det gör jag inte. Men som sagt, att Israel är en demokrati tycker jag är tveksamt. Mm. För en demokrati måste behandla alla demokratiskt. Mm. Liksom, också de ockuperade folket. Liksom. De har precis lika stort ansvar för dem. Och där finns det ingen demokrati alls. Egypten öppnar ju inte sin gräns för flyktingar eftersom att de är rädda för att då blir det en etnisk gränsning av Gaza. Och det finns ju också. Det har vi ju sett i media. Det är ju läckt ut planer, israeliska planer då, på att flytta alla Gazas invånare till Sinaiöknen. Så att liksom, de vill inte se att området rensas på palestinier. Och så det är inte så jäkla konstigt. Sen är det ju så att en lösning i konflikten, Hamas är ju uppenbarligen inte intresserade. De är islamister och antisemiter. Mm. Den israeliska regeringen är uppenbart inte intresserade. De liksom...
Just nu,
de håller på att rensa hela Västbanken.
Ja,
det är de som har brutit Osloavtalet.
Ja, jo visst, men alltså... Man märker skillnaden här ändå, alltså liksom att du ser dem nästan som två jämförbara sidor här. Det gör inte jag.
Nej, jag ser, alltså det är ju Israel som har hela ansvaret och makten över situationen. Vi hade ett fredsavtal. Det är Israel som har brutit mot det. Framförallt på Västbanken, och att man har fortsatt bygga ut bosättningarna där. Alltså Osloavtalet, det innebar ju att man skulle dras tillbaks från Västbanken och en palestinsk stat skulle uppstå där. Det har man ju... Alltså man har inte bara låtit det vara, utan man har ju extremt kraftigt utökat bosättningarna och fördrivit palestinier. Och lösningen, alltså, och det säger väl de flesta, det säger ju FN väldigt tydligt också, lösningen måste vara en tvåstatslösning. Så.
Ja, det är väl alla inne på.
Hade vi fått, ja, nej, det är ju, Israel är ju inte överens om det längre, eftersom att man har brutit mot det varje dag. Så. Och för att det ska komma till stånd så behövs det ju egentligen tryck från omvärlden. Det är ju det enda som kan påverka det.
Ja, ett rätt mångfacetterat tryck skulle jag vilja säga. Liksom mot Syrien, Hezbollah, mot omkringliggande länder. Alltså som mot Israel med naturligtvis och så vidare. Och man har ju USA som sin främsta allierade. Och som betyder väldigt mycket och som också har markerar. Exempelvis mot vad som händer på Västbanken och bosättningarna. Sen är ju skillnaden är ju så här att just nu har ju Israel den mest högerlutande regering med högerextrema partier som ingår i. Men de kan ju bytas ut, alltså i val. Det kan komma andra krafter, vilket du har gjort många gånger. Det är det som kännetecknar demokrati. Men Hamas... De håller inte på med sånt, med terrorgrupper. Alltså, de håller inte på med val och demokrati. Och de skjuter sina motståndare helt enkelt. Och just nu har ju Israel en snudd på högerextrem regering. Men det kan ändras. Men Hamas, det kommer väl inte att ändras. Alltså, och hur ska man få bort dem? Om du ska bygga en tvåstatslösning, hur ska man få bort dem?
Nej, men det är klart att man måste försvara sig mot terrorangrepp. Det är frågan liksom hur man gör det. Alltså grunden att... både Hamas och Hezbollah och andra har vuxit sig så starka. De säger ju, det är liksom deras politik och mycket av det stöd de vinner är ju just det här liksom motståndet mot Israel, fördrivningen av palestinier. En tvåstadslösning skulle ju sannolikt försvaga dem rätt mycket, för då skulle det finnas ett alternativ. Alltså jag menar, Hamas skjuter ju väldigt mycket vänsterfolk. Alltså många palestinier som jag känner har ju också folk som har blivit väldigt illa utsatta av Hamas. Så det är inte så att de har stöd av alla. Mm. Men för att en lösning ska komma till stånd, jag menar ända sedan Osloavtalet så har Israel gått den här vägen. USA kommer ju inte att backa från sin främsta militära allierade i Mellanöstern där de har stora intressen. Jag skulle ju säga, och det är min personliga åsikt, inte liksom partiet fastslagna politik, men det är ekonomiska sanktioner mot Israel från Europa. Alltså militärt är Israel helt beroende av USA, men ekonomiskt av Europa. Det var en spansk minister som öppnade upp för det. Liksom Israel behöver ekonomiska sanktioner. Då kan de komma tillbaka till förhandlingsbordet. Då kan en tvåstatslösning bli möjlig. Och det är egentligen det enda långsiktigt hållbara. Många drömmer om en enstatslösning och så. Men med de sår som finns på båda sidor får man inse att det är ganska utopiskt idag. Det är väldigt långt in i framtiden i så fall.
Mm. Ja, väldigt mycket verkar utopiskt alltså, när man diskuterar möjligheten till demokratiska lösningar. Men... vi hoppar tillbaka till Sverige. Vi får se till andra länder med, men vi bor ju i Sverige. Alltså den växande antisemitismen och de här otäcka demonstrationerna. Jag läste i Weekendavisen, den danska tidningen som jag följer ganska mycket. De har väldigt duktiga journalister och reportrar som skriver. Och det var en skildring där från den stora, en väldigt stor demonstration för Palestinas sak som påminner om den som var på Sergels torg 22 oktober till exempel. men som ju slår över i antisemitism, så att säga, som man skanderar de här både på svenska och arabiska, alltså, och danska i det fallet, alltså antisemitiska slagord om att krossa Israel och rensa området från floden Jordan till Medelhavet på israeler. Och väldigt många judar som bor i Sverige, ja, det bor inte så många kvar tyvärr, 20 000 kanske, upplever ju, jag menar, våra judiska vänner här i Norrköping vågar inte framträda med sina namn när vi talar med dem från tidningen. Och det där att det förs över, alltså, och det är inte, det är en gammal så antisemitisk berättelse som inte har med Israel att göra, utan som är mycket äldre än så. Alltså att judarna på något vis får skylla sig själv, och att det alltid finns människor som är beredda att ställa upp och mörda och förstöra livet för dem. Och hur man ska komma till rätta med detta, alltså, jag tycker det är fruktansvärt när man hör hur många judiska ungdomar och familjer har i Sverige.
Ja, nej, men det är det ju verkligen. Liksom, antisemitism är ju ett otyg i Europa. Ja, vi vet ju alla liksom den långa och mörka historien. Och det är liksom, det är en form av rasism, men den rasism som i Europa har fått värst konsekvenser. Mm. Det får man ju säga. Och det är liksom, det måste ju bara vara nolltolerans emot. Mm. Och ja, det är ju därför vi inte kan samarbeta med de här organisationerna som vi gjorde tidigare. Mm. Det är liksom, man måste hålla helt rent från antisemitism och ändå kunna stå på palestiniernas sida i den här frågan. Mm. Och det är inget lätt problem att komma åt.
Mm. Nej, men det hedrade Niklas. Du är en klok vänsterman, tycker jag. Och man måste kunna ha två tankar i huvudet, som du säger. Men i Sverige idag så är det framförallt, jag menar, hatet mot judar bara för att man är judar. Och det har ju starka samband, så säger vi, med den starka invandring från Mellanöstern, där liksom folk är marinerade i det här. Man har levt med det hela tiden. Och jag tycker, jag förstår inte riktigt vad man ska kunna göra åt det. Jag menar, det kan inte bara få rulla på det viset. De här glädjedemonstrationen den 7 oktober i Malmö, det är ju helt fruktansvärt.
Det är helt fruktansvärt. Och en del av det är ju att lösa konflikten i Israel-Palestina. Det kopplas ju tyvärr till det.
Vi har ju, fast den är ju äldre än så.
Absolut, ja. Men just den arabiska antisemitismen som du pratar om, den har ju tyvärr exporterats från Europa till arabländerna väldigt mycket på grund av konflikten. Och det är ju en jävla tragedi i sig. Vi har ju den inhemska antisemitismen också. Vi hade ju, otäcka uttryck för det,
ja.
Kring den här utställningen på biblioteket om nazismens historia i Norrköping, där nazisterna var igång igen. Men du har ju rätt, det är ju en mindre del av antisemitismen idag i Sverige. Mm. Mer av det är kopplat till Israel-Palestina-konflikten. Många palestinaktivister och palestinier själva klarar av att separera det här, men inte alla. Mm. Och det är ju något vi alltid är vaksamma på. Mm. Det måste man ju liksom stoppa så fort man ser det. Liksom all annan rasism man ser, då får man gå någon annanstans än ha med Vänsterpartiet att göra. Jag menar, ja, vänsterns historia är ju fylld av judiska intellektuella och klasskämpar, och den feministiska historien också för den delen. Det har ju varit ett väldigt utsatt och intellektuellt folk som ju har bidragit väldigt mycket i våra rörelser. Men sen spelar det spelar väl egentligen ingen roll. Men sån rasism ska ju alltid kapas direkt. Så. Mm. Och det är ju en liksom sammanblandning i folks medvetande mellan staten Israel och judar. Och det är ju, det är fruktansvärt. Och den får man aldrig göra. Mm. Vi har ju liksom fredsaktivister i Israel. Vi har judar som går i många demonstrationer mot kriget nu.
Mm. Stort tack, Niklas Lundström, gruppledare för Vänsterpartiet Norrköping, att du vill vara med i Vidare möter.
Tack så mycket. Mm.